Brännmärkt av Katarina Ingelman Sundberg. I nådens år 1391. Det mäktiga handelsförbundet Hansan har makten i norra Europa och styr över en rad viktiga handelsstäder runt Östersjön. I Sverige har den tyskättare kung Albrecht av Mecklenburg just blivit av med makten och danskarna kontrollerar nästan hela landet. Än har dock inte den danska drottningen Margareta lyckats inta Stockholm, där svenskar och tyskar regerar tillsammans. Här stöter de på motstånd från hämndlystna mecklenburgare som vill återinsätta kung Albrecht på tronen och även från Vitaliebröderna, beryktade sjörövare i Östersjön. De har redan lagt under sig Rostock och Vismar i söder och vill nu göra Stockholm till ett sjörövarfäste i norr. I denna oroliga tid återvänder Ann von Lübeck Persdotter till sin barndomsstad för att börja ett nytt liv. Kapitel 1. Det måste ha varit lukten som först fick henne att inse att allt inte stod rätt till. Kaptenens fräna, ångestladdade odör som ens kändes så främmande. Hans förvandling från leende till mörker och hans hastiga, knyckiga steg över däcket. Frau Ann, kapten Heinrich Folder skyndade förbi och tecknade åt henne att gå ner under däck. Munnen stramade och blicken flackade mot horisonten. Tunga, blygrå moln drev fram över skyn. Och det hav som tidigare varit blankt och stilla hävde sig hotfullt mot dem. Plötsligt kändes havet så stort och skeppet så skrämmande litet. En mast, ett råsegel och ett ynkligt skeppsskrov mot ett berg av vågor. Ann såg efter kaptenen som snabbt försvann akteröver. Hon tänkte på den gissna kajutan. Närmast golvet hade hon sett en rand av brungrönt mögel. Om kajutan var sån, hur var det då med resten av skeppet? Orolig blickade hon ut över vattnet. Himlen var så mörk att hon inte längre kunde se land. Hon vände sig om för att gå ner under däck. Men en häftig överhållning fick skeppet att kränga och vatten vräkte in föröver. Hon tog hukande tag i relingen och tryckte sig mot relingsstötterna. Ännu en vindby följde, tyngd av salt och regn. Ann vände sig till sin man. Klaus, jag är rädd. Ja, du är på sjön nu, Ann. Det blåser på havet. Hennes man såg irriterat på henne. Och hans nedlåtande ton gjorde henne lika förargad som vanligt. Hon betraktade hans feta kinder och bistra min. Han trodde henne aldrig. Det spelade ingen roll vad hon sa. Han bemötte henne alltid med lätt överlägsenhet. Han var mycket äldre och mer erfaren än hon, och så var det med det. Hon hade kunnat vara hans dotter. Ändå var de man och hustru. Han hade velat ha en ung, vacker kvinna. Och då hade han valt henne. Den svenska familjens dotter. Att han hade fått henne i så unga år berodde på att föräldrarna inte haft råd att låta henne bo kvar hemma. Klaus var en rik köpman som visste att föra sig, och när han bett om hennes hand hade fadern och modern utan vidare gått med på det. Då hade hon varit 14 år, Klaus 34. En stor våg sköljde in över bogen och dränkte däcket. Han bet ihop och försökte behärska sig. Hon förstod att det skulle bli en svår seglats nu när de närmade sig grunden och öarna inåt skärgården. Samtidigt var hon lycklig över att snart vara hemma. I Sverige skulle de börja om. Livet med Klaus hade varit en mardröm med en ständiga drickande. I Lübeck hade affärerna börjat gå sämre och pengarna sinade, och då hade hon försökt få honom att flytta till Stockholm. Där hade tyska köpmän högt anseende och det var de som styrde och ställde. Den mäktiga tyska Hansan rådde över köpenskapen, och som tysk borde han ha goda möjligheter. Dessutom hade ju hans bundsförvant Alf Gerhard sitt handelshus i staden. Han hade inflytande i rådet och skulle säkert hjälpa dem. När hon blev havande lyckades hon slutligen driva igenom beslutet. Hon ville att barnet skulle få växa upp i Sverige, i den mer lantliga omgivningen, i Stockholm. Här skulle Gillesbröderna dessutom arbeta så nära Klaus att han måste sköta sin handel, och då skulle han vara tvungen att låta ölet och vinet.